Hej mina framgångsvänner, och du, stort, stort tack. Alltså wow, jag har fått så mycket grattis av er för att jag och Ida gick ut med söndags att vi ska bli föräldrar och jag ska bli pappa. Alltså hur stort är inte det? Det känns verkligen så himla häftigt verkligen. Och det lilla barnet är planerat till den 3 augusti, så att det är ganska, ganska snart. Ida börjar växa till så blir ganska stor nu tycker jag. Jag och Ida har också startat en ny podd, Sånt i livet med Alex och Ida, som ni jättegärna får gå in och lyssna på. Och i det första avsnittet så pratar vi om de här upp- och nedgångarna det har varit att smyga med den här största hemligheten för oss under de här månaderna som har gått. Vi har varit oroliga, och det här avsnittet blev också faktiskt galnare och sjukare än vad jag hade trott. Vi går också in på lite sköna relationstips. Så att in och lyssna på det avsnittet, Sånt i livet med Alex och Ida. Du hittar det där poddar finns. Ni måste också lyssna i slutet på den här podden där jag träffar Sveriges mäktigaste, supersmarta affärskvinna och investerare, Lena Apler, som har grundat Collector Bank. Det heter Framgångstipsen med Apler och Pärler, och som presenteras av just Collector Bank. Och det vi gör är att vi analyserar det här avsnittet som ni precis har lyssnat på, och sen går vi också in på hur man ska bli motiverad på sin arbetsplats och tänka outside the box. Så stort tack till Lena Apler och Collector Bank. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångspodden with Alexander Perleros.
Välkommen till avsnitt 167 av Framgångspodden. Och den här veckan är en väldigt speciell gäst. Nämligen en gäst som var med för 2 år sedan, och då fullständigt exploderade det. Han tapetserade Aftonbladet, Expressen, TV4, alla skrev om hans avsnitt. Och man kan säga som så här: han har bestämda åsikter, han är kontroversiell, han säger det han tycker och tänker, och han har spännande, intressanta teorier om alla de här grejerna. Och han är verkligen extremt intelligent. För mig är det så här att när jag sitter och pratar med honom så måste jag verkligen fokusera för att hänga med i allting. Det här avsnittet är väl runt 1,5 timme, men det är liksom lika mycket content som 4 timmar med typ en vanlig gäst. Han pratar snabbt, och vi pratar bland annat om varför monogami och kärnfamiljen är fel. Jätteintressant. Vi går in på normer och relationer, artificiell intelligens och att robotarna tar över världen, kryptovalutor, tantra, MeToo, psykedeliska droger som ayahuasca och att det i framtiden ska bli lagliga. Ja, som ni hör, det är ett fullständigt maxat håll käften avsnitt det här, så att vi har ingen tid att spilla. Nu åker vi.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Välkommen hit, Alexander Bard, till Framgångspodden. Extremt stor ära att ha med dig igen.
Tack ska du ha, Alexander.
Svinkul, verkligen. Jag kan säga att det avsnittet vi körde förut, det exploderade fullkomligt av diverse anledningar. Men en anledning var ju att vi pratade om det här med att skaffa barn, och när avsnittet kom ut så såg man i all kvällspress, Aftonbladet, Expressen, överallt så stod det: Alexander Bard, det är idiotiskt att skaffa barn.
Ja, det är bra. Kvällstidningsrubriker är klassiker, eller hur? Va?
De maxar, de kör på.
Ja, det är idiotiskt att skaffa barn i vissa lägen, beroende på vad man har ambitioner i livet, självklart.
Ja, och det vi pratade om då var väl att det tar en del tid rakt av. Har du ändrat dig på de här 2 åren sen senast åt det ena eller andra hållet?
Nej, det är fortfarande så att om man träffar en snubbe som är runt 30 eller en tjej som är runt 25, så är det för dem den viktigaste frågan i livet om de ska ha barn eller inte ha det, eftersom det kommer göra den stora dramatiska skillnaden. Alltså du kan ha 5-6 stora ambitioner i livet du vill genomföra. Du kanske genomför 4 eller 5 om du inte ska få barn. Kommer barnen emellan kan du genomföra kanske 2 ambitioner på sin höjd innan du är 40. Och fortfarande med stor risk att du ska braka ihop. Det tar en så stor del av ditt liv, helt enkelt. Och det är alltid samma sak. Killen som snart är 30, tjejen som snart är 25 måste ta de här besluten. Och sen träffar man dem 15 år senare, och då erkänner de att oavsett vilket beslut de tog så funkade det, men det var det livsavgörande beslutet, för allting annat var underordnat det.
Och jag tycker alltid det är så här extremt intressant att höra på när du pratar om monogami och varför samhället och normerna är som de är. Skulle vi kunna hoppa in i det en liten stund?
Ja, för jag har ju faktiskt gästat en av dina rivaler här. Hon har flyttat från podcast till webcast nu. Det är Isabella Löwengrip. Liksom. Jag var just hos henne. Jag tycker hon gör ett grymt bra jobb. Hon är verkligen en modern, ung matriark. En bra kvinnlig förebild. Skittuff. Hon dumpade sin man, gick iväg och började ligga med olika män helt enkelt. Och ganska ogenerat öppen om det. Vilket jag tycker är toppen. Det vill säga hon är intresserad av det som kallas polyamorositet. Och vi hade ett spännande samtal om det. För mig har det alltid varit så att det varit givet att man lever på det. Så att jag bryr mig inte om vem som ligger med vem. Jag tycker det är mycket intimare att sova till någon och ligga med någon överhuvudtaget. Mm. Så att för mig är liksom inte sexualiteten kopplad till det romantiska eller kopplad till särskilt mycket känslor. Att man är kåt på någon behöver inte alls betyda att man är road att sitta och prata med den personen. Och vice versa. Så man kan faktiskt hålla isär de sakerna fullständigt. Och gör man det, då kan man lika gärna vara polyamorös. Det vill säga att man kan ligga med andra människor, man kan ha en partner som ligger med vem de vill också. Man kan till och med som jag gör, att jag föredrar tjejer sexuellt men jag föredrar leva med män. Så kan jag leva med en man och sen kan vi båda två ligga med tjejer. Men fortfarande är det så att vi är två män som gillar att leva med en annan man. Det blir mycket enklare. Och det kan man också göra om man är polyamorös. Man behöver inte längre ha en primär partner i livet som också är den man ligger mest med. Man kan faktiskt skippa den grejen också. Så att normerna håller på att förändras därför att vi lever ett helt annat samhälle än det samhälle blev 150 år sedan när de nuvarande normerna skapades. Kärnfamiljen fanns överhuvudtaget inte i ursprungsstammen. Det finns ingenting i vår biologi som egentligen drar sig att leva kärnfamiljen. Därför att hitta en partner man blir kär i och är kåt på och ska leva med resten av sitt liv är en absurd tanke. Det är en väldigt omänsklig tanke egentligen.
Vad är det som är fel där då?
Därför att vi människor är egentligen bara kära i varandra under korta perioder och det är ofta förenat
sex
med...
månaders.
Ja, det är ofta förenat, men det är då man ska föröka sig. Och sen när man kanske förälskar idén om att tillsammans med ett barn ihop, det håller kanske ett par år och sen är den grejen också över.
Kommer det inte bli mycket svartsjuka, avundsjuka? Liksom, hur ska den här grytan funka i samhället idag?
För det första är vi redan polygama, för vi ligger runt i alla fall, vi har bara hycklat om det. Det dubbelspelet pågår hela tiden. Otrohet är de vanligaste fritidsaktiviteter som finns. Så till och med erkänna att det faktiskt är så.
Är det både tjejer och killar?
Ja, både tjejer och killar. Ja, det måste vara lika många varje om det heter sexualitet. Annars är det några få tjejer som ligger väldigt mycket killar. Det är inte särskilt rimligt det heller. Det är att tjejer är bättre på att ljuga om sin otrohet än vad killar är. Eller de tycker inte det är så otroget. Råkade bara hända eller de skyller på någon annan.
Så ja, eller om de håller på under typ 10 minuter.
Om en tjej dricker väldigt mycket, blir väldigt full, råkar ligga med en kille, då påstår hon ofta dagen efter att hon har dejtrejpat någon och lagt pill i hennes drink. Så tjejer är bra på att hitta på saker för att komma undan att de vill ligga väldigt mycket. Men de ligger lika mycket som killar gör. Det säger sig självt. Det finns, logiskt måste det matcha varandra eftersom killar ligger med tjejer och vice versa. Så att, det är givet. Så till att börja med ligger vi runt. Det är liksom bara, lika bra att erkänna det från början. Sen är det så att när du pratar om svartsjuka så handlar det om ett fundamentalt missförstånd. Varför jag underkänner svartsjuka, att för mig är svartsjuka ett försök att äga en annan människa, vilket man inte har rätt att göra och inte kan göra egentligen. För mig är det så att om någon är svartsjuk på mig liksom, så har de issues med sig själva. Det har ingenting med att göra, det är inte mitt ansvar. Du får dela med din egen svartsjuka helt enkelt. Och i den polyamorösa världen är principen nummer ett att om du känner svartsjuka så skit i det också, får du fan ta och gå och dela med det. Därför att det handlar ju bara om din egen osäkerhet. Det vill säga att om du inte känner att du äger dig själv ska du försöka äga andra människor. Och att försöka äga andra människor är lite manipulation och det är oförenligt med kärlek. Det finns ingen kärlek i det överhuvudtaget.
Men jag tycker det låter superintressant allt det du pratar om. Men jag kan tänka mig så här, vi säger många av lyssnarna, inkluderat mig själv. Vi säger att man har en partner. Vad skulle man kunna göra för att gå mer åt det här hållet, men man tar inte kanske hela steget rakt av och liksom släcker lampan, bjuder in 20 kompisar och så leker man hitta pinnen och står och smeker varandra i 12 timmar?
Ja, det gör nog 10 år när ni är uttråkade och det är där man lägger bilnycklarna i en stor kartong liksom vid dörren och sen knullar man runt hur mycket man vill under ett dygn och sen låtsas man som ingenting nästa dag för man har äntligen fått ett roligare sexliv.
Ja. Vad kan man göra för att man ska krydda till
du
eller gå till hållet?
Vidga den här världen, du måste vidga världen. Det enklaste är att har du starka känslor och rädd för svartsjuka och så skit och inte orkat dela med det överhuvudtaget, så är det första, ja men ha sex med andra partners, men ha med din partner. Grejen är så att svartsjukan startar inte för att du stoppar snorren i en annan dam än din egen dam, eller tvärtom, att liksom damen har en annan man som penetrerar än att du, utan svartsjukan börjar nu exkluderad. Det är alltid när det sker bakom din rygg eller du är inte med som liksom den här paranoian sätter igång som svartsjuka egentligen är. Sen anser jag att svartsjukan bottnar i en grundläggande osäkerhet. Du förstår inte vem du är, du vet inte vad självkärlek är, du har ingen självrespekt. Har du allt det där fixat för bara, har du liksom en stadig, trygg, säker personlighet, du accepterar dig själv som det är och byggt den basen från början, då söker inte du bekräftelse hos andra människor. Som till exempel en part att om hon inte vill vara med mig utan vill vara med andra så tappar jag mitt självförtroende. Ja, men det är bara du som inte har dealat med din acceptans. Du älskar inte dig själv. Så hon ska göra det åt dig. Kommer aldrig funka. För det är som hon kastar in sin affektion för dig liksom i ett tomt svart hål där det aldrig räcker. Mm. Och det är en barnslig inställning till affektion och till kärlek. Fixa din egen grej först. Om du gjort det först så kan du gå in i starka relationer med andra vuxna människor. Och svartsjuka förekommer inte där. Det är snarare det här: aha, låg du med honom igår? Hur var det? Mm. Berätta liksom så här. Mm. Och när du kommer till den punkten, då är det inte så att du är rädd för att din partner ska ha sex med andra eller att du ska helt plötsligt knalla iväg själv med någon som du attraherad av att ha ett sexuellt äventyr. Det kryddar bara ett liv. Men ett bra exempel på sånt där som funkar i alla fall, det låter kanske bizarrt, men börja åtminstone parmiddagen och sådana fall. Det finns det ett sätt att släppa in andra människor i ett liv. Och ett annat par gamlar med samma grejer som ni själva gamlar med och åker kläderna av sig ut på parmiddagen för det är tillräckligt fulla vad det är för någonting. Ja, hej, i alla fall det är bättre än ingenting. För att jag anser inte att polyamorositeten är bättre än monomorositeten. Det här att ha bara en sexuell partner per se. Det finns liksom ingen, jag moraliserar inte om det här. Jag bara säger att det monogama håller inte längre. Mm. Det är kris. Och det är kris för att vi människor var inte anpassade för den här jävla Disney-idén om att hitta vårt livsstora kärlek när vi är 23 år gamla och sen ska vi leva med den här livsstora kärleken hela vårt liv och sitta och bunda den här personen jämt och inte se någon annan person av motsatt kön. Det är så, jag har träffat en tjej och nu ser jag inte längre de andra 3,5 miljarderna kvinnor i världen. Men det är ju bizarr idé.
Ja, mycket spännande tankar och idéer. MeToo som blev en så här väldigt stor rörelse och en av de största mediala grejerna för kvinnan på den här biten som har hänt på väldigt, väldigt länge. Du tyckte att den var bra till en början men urartade.
Jag kritiserade den svenska MeToo-kampanjen och jag kritiserade den rent strategiskt och jag fick ju tyvärr rätt. Jag förstår kvinnor som vill ha en kollektiv spihink där de kan hälla ur sig decennier av frustrationer av att de ständigt blir snedbehandlade av män och framförallt att det pågår ständiga sexuella trakasserier där män liksom förgriper sig på kvinnor på olika sätt. Jag tycker debatten var kanon. Jag tycker att det var skitbra att spyhinken ställdes fram, men redan när spyhinken stod där och alla kvinnor stod på kö, liksom, tusentals kvinnor och skulle spyhinken, så började ställa frågan, men vad ska vi göra med spyhinken när den står där då? Och jag plötsligt insåg att inga kvinnor har tänkt på det. Och då blir det så att då har kvinnorna ett, gjort männen till förövarna och skurkarna med de själva är små gulliga prinsessor. Men de är små gulliga prinsessor som sitter på små ärtor och inte själva tar ansvar för vad de faktiskt säger och gör när de ställer fram spyhinken. Utan jag är först förövaren som man som ska ta emot spyhinken och sen ska jag också vara räddaren. Som ska vara någon slags riddare som rider in och räddar dessa små utsatta prinsessor som sitter och tycker synd om sig själva. Och jag köpte inte den bilden. Alltså jag köpte inte det alls. Det är som jag brukar säga att en förenklad bild som gör kvinnor till små goda prinsessor och ger män till ondskefulla förövare, det är för mig bara en saga liksom, så för småbarn. Så funkar inte män och kvinnor och samhället fungerar inte på det sättet. Till att börja med är det ju massor med kvinnor som har skuggor de borde dela med. För, liksom för varenda begåvad skådespelare ska i USA som blir utsatt för sexuella närmanden från Harvey Weinstein och fick sina karriärer saboterade av Harvey Weinstein, så finns det också en medioker skådespelerska som inte borde fått en filmroll men fick en filmroll för att hon låg med Harvey Weinstein. Det är korruption. Och den korruptionen deltar kvinnorna i lika mycket som männen. Och om du tar upp den debatten, problematiserar den här hanteringen, då sysslar vi med hur världen ser ut. Och det betyder att varje gång jag ställer frågan, vad ska jag göra med den här spyhinken som man, och ingen kvinna är beredd att svara på det, så att nu är kvinnorna gjort sig själva till våp istället för riktiga starka kvinnor. De vill vara jämlika män, men de vill inte ta ansvar på det sätt som män tvingas göra för att dela den här makten. Okej, kan vi då få en debatt om ansvarsfördelning? Kan vi få en debatt om maktdelning? Kan vi få vuxna kvinnor att stå upp och kräva män att män ska vuxna? För att det är klart att en man som förgriper sexuellt på kvinnor är också en liten pojke, han är ju inte en man. Så att Jag vill ha en debatt om vuxenhet istället i vårt samhälle och om delat ansvar för att kunna dela tillsammans med ett faktiskt problem som finns. Och den debatten är inte, den tycker jag är skitbra. Och då ska jag säga så här att den djupare frågan som ingen har tagit överhuvudtaget just i Sverige, varför MeToo blir så stort här, det är att Sverige är ett samhälle som under de sista decennierna, sista 40-50 åren, har tvingat på alla miljöer befinner oss i att vara blandkönade.
Blandkönade?
Ja, varenda miljö vi har är blandkönad. Alla miljöer vi har innehåller både killar och tjejer konstant, hela tiden. Det är män och kvinnor tillsammans överallt. Varenda arbetsplats, män och kvinnor tillsammans. Varenda social miljö, män och kvinnor tillsammans. Det ska alltid vara män och kvinnor på samma plats hela tiden. Det är en historisk anomali. I nästan alla kulturer genom historien har män levt för sig och kvinnor för sig. Och de möts väldigt sällan. Det är i sovrummet, i äktenskapet eller under ritualen som män och kvinnor överhuvudtaget möts. Män är ofta långt ute och rör sig. Kvinnorna är i en liten inre krets tätt intill varandra. Det kallas för den inre kretsen och yttre kretsen i stamantropologi. Okay. Så har människor levt i större delen av historien. Och ut i Mellanöstern lever de så än idag. Det hände inget MeToo i Libanon därför att vad skulle MeToo vara där? Liksom, åker ut i arabvärlden så har de fullt upp med att slåss för att kvinnor ska få köra bil överhuvudtaget. Men de blir inte utsatta för sexuella närmare för de är inte ens i de miljöer där män befinner sig. Okej. Okay. Då kan vi erkänna till och med att vi är inne i ett stort socialt experiment, speciellt i Sverige, med något annat land i världen. Vi har bestämt för att vi ska kvotera in män och kvinnor i alla miljöer, så det ska vara lika mycket män och kvinnor överallt. Och vi tror att det är en bra grej. Det betyder att varenda miljö vi har sexualiserats. Och det betyder att vi har egentligen skapat ett samhälle där hela samhället är en enda pågående rullande fredagsfyllekrog. Fyllekrogen på fredagen, där blir det problem. Där tafsar gubbarna på tjejerna och tjejerna bråkar tillbaka och gnäbbas och tjafsar. Och det pågår ständiga konflikter mellan könen, för där ska könen ragga på varandra och de gör det ofta underhållna av sprit och droger och allt möjligt, och då blir det massa problem. Så vi vet varenda människa som har stått i en kö till en fyllekrog att där har det konflikter hela tiden. Okej. Om vi inte vill ha de konflikterna kan vi inte ha blandkönade miljöer överallt. Har vi blandkönade miljöer överallt får vi konflikter. Och då är det positivt intressant med MeToo. Det är första om vi egentligen sätter blåslampa på att det här funkar inte som vi hade tänkt oss. Okej, ska vi ha blandkönade miljöer överallt får vi nya problem som vi måste dela med. Vi måste skaffa oss förhållningsregler i dem. Vad kan man göra, vad kan man inte göra? Och vi måste också se kostnaderna i det här. Och för mig var ett konkret exempel på det här, det var att när MeToo väl hände och tog karaktären av en lynchmobb och opererade från stängda Facebookforum där tjejerna skulle kunna sitta och snacka hur mycket skit de ville om killar, oavsett om det var sant eller inte. Ibland var det självklart sant, tyvärr, många av våldtäkterna var högst reella och fruktansvärda, men det hittades också på alla möjliga saker om män, speciellt om det var en man som stod i vägen för hans karriär. Då har man helt plötsligt möjlighet att hitta på vad som helst om honom. Okej, okay. Vad tror du blir den första konsekvensen av det? Ja, till exempel om vi har unga tjejer som ska göra karriär i näringslivet. Så att en ung tjej, 25 år gammal, du pluggar och du jobbar hårt och du pluggar juridik och ekonomi och du är liksom färdig att göra karriär i näringslivet. Och så ska du liksom ingå i ett mentorsprogram av något slag. Helt plötsligt är alla dörrar stängda för dig. Det vill säga alla dörrar som involverar en man som är över 50 år, vilket är cheferna i företagen, har pang bom slagit igen sina dörrar. Det här hände redan i november 2017. Det är nästan omöjligt för en ung tjej idag att gå in i ett mentorsprogram där äldre män finns med. Därför att om du är en man över 50 år och du är en maktperson, du har makt och inflytande i samhället, kommer du idag inte våga gå in i ett rum och stänga dörren om det finns en 23-årig tjej i det rummet. För den tjejen kan gå iväg rakt in i ett stängt Facebook-forum och påstå vad som helst därefter. Till och med hon kanske är hedlig och schysst, men hennes väninnor kan gå in i ett stängt Facebook-forum och påstå att du som maktman har gjort både det ena och det andra, eller sagt det ena och det andra i det rummet, och sen blir en storm och din karriär är över och du är i stort sett död. För den lynchmobben är igång igen. Så att i och med att kvinnorna övergav rättsstaten hösten 2017 och började lita på lynchmobben, då har vi ett stort problem.
Ja, vi har ju stort valår nu också. Det kommer kretsa extremt mycket kring det. Sossarna, SD, Moderaterna, Vänster, Miljöpartiet och allting. Vad tror du kommer att hända? Och vad behöver politikerna bli bättre på?
Jag personligen gillar Medborgerlig Samling, med ett helt nytt parti som precis babbar och rullat igång.
Vad heter de?
Medborgerlig Samling.
Medborgerlig Samling.
Jag gillar Medborgerlig Samling. Jag tycker det är liksom det svensk politik behöver. Skattesänka parti med liberal-konservativ agenda tror jag är precis så här vi behöver. Men jag tror ju att först måste ett par av de här dödfödda partierna som finns i riksdagen ramla bort. För min del så är det så att Liberalerna och Kristdemokraterna har ingen framtid. Det finns ingenting under där. Det finns liksom ingen väljarbas. Det är liksom bara moderata stödväljare som håller igång de partierna just nu. Och Moderaterna ska hålla på att sprida stödröster till flera partier. Det tror inte jag håller längre. Så att det finns en stor risk att något av de partierna ramlar ut i riksdagen. Och Kristdemokraterna ligger allra sämst till just nu. Eller Liberalerna. Men att något av dem ramlar ut och kanske Miljöpartiet ryker också. Det skapar en välbehövlig ny arena så att 2022 kommer nya partier kunna gå in. Vi behöver nya partier i Sverige. Vi behöver starta från scratch. Vi behöver partier som är anpassade för det nya online-samhället. Som förstår att vi måste sänka skatten och så vidare. Och det kan man göra både från vänster och höger. Det är den politiken. Så att det kan finnas plats för både ett eller två nya partier. Men Liberalerna har ingen anledning att vara kvar överhuvudtaget. Det är så ungdomsförbundet obefintligt. Det finns ingen organisation det längre. Det är liksom Jan Björklund och några höns omkring honom brukar säga elakt. Men det är ungefär så Liberalerna är för mig idag. Sen Birgitta Olsson försvann i partiet finns det ingen anledning att ha kvar dem överhuvudtaget. Och Kristdemokraterna är någon schizofren liten soppa med några kyrktanter som försöker leka någonting de inte är. De två partierna är extremt dysfunktionella. Det är lika att bli av med dem. För det skulle öppna en arena för någonting annat. Det som kommer hända är att antingen vinner de alliansen eller de rödgröna vinner liksom valet. Det betyder att en av de här två blocken blir större och de har uppenbarligen kommit överens om att någon av dem måste sätta sig budgetförhandla med Sverigedemokraterna. För sen decemberöversen kommer sen, det var ju bara starbar den, sen den fallerade. Det är egentligen där, jag tror att vi efteråt i historien kommer att säga att decemberöversen kommer sen vara startskottet för nya politiska rörelser. De nya politiska rörelserna är underground idag och mest online. Medborgerlig samling, ett sånt exempel, kanske det bästa. Men jag är övertygad om att decemberöversen kommer sen gjorde en väldigt massa människor förbannade i Sverige från alla håll och kanter. Det var liksom en brist på respekt för demokratiska principer. Där man trodde man liksom kunde spela sig förbi demokratin och låtsas man ha majoritet om man inte har det. Och det tror jag man förlorade trovärdighet på i alla läger. Och det betyder att efter den kommer nya rörelser komma fram, men gamla grejer måste först kollapsa för att öppna upp ytor för nya rörelser att komma. Och det betyder att du har alliansen mot de rödgröna, och då kan jag säga så här att trots högkonjunkturen, trots låg arbetslöshet, så går det så fruktansvärt dåligt för den här regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Inte minst Miljöpartiet, de har gjort ett skitjobb i regeringarna. Så att det är Kristerssons val att förlora, ärligt talat. Och Ulf Kristersson, jag är en gammal kompis med, han ska vinna debatterna mot Stefan Löfven. Om det fortfarande är debatten om de här partiledarna som avgör ett val, så ska Kristersson besegra Löfven. Han är mycket svagare än vad jag tror om han inte lyckas slå Löfven i debatterna. Så Kristersson ska vinna det, och då ska Moderaterna besegra Socialdemokraterna och förhoppningsvis dra med sig tillräckligt många partier och allianser för att kunna liksom vara den större delen. Och sen är de tvungna att sätta sig ner och budgetförhandla med Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna kommer landa mellan 15 och kanske över 20%. Men någonstans där kommer de landa. Jimmy gör inte bort sig i det här läget. Och det betyder att Sverigedemokraterna är en förhandlingspart man måste snacka med. Och det är väl ungefär det väljarna tycker vi ska göra i Sverige också. Att du måste någonstans ta på allvar att du har en opinion du har. Det här är riksdagens sammansättning. Det finns något väldigt, väldigt vidrigt i Sverige som heter detachment mode. Detachment mode, att jag vill inte ha med den att göra är någon slags salongsmässig reaktion man har som man tycker man är fin och nobel man har. Jag tycker inte människor som säger att jag vill inte ha med den att göra alls är nobla. Jag tycker det är billigt, dålig utväg ur prekära situationer. Det är ansvarslöst. Och jag tror svenska folket tycker det också egentligen. Detachment mode är något populärt i Bromma och Vasastan och bland Stockholms medialit. Ute i landet har man ingen respekt för det. Alltså ungefär som, jag vill inte längre med Alexander Bard och jag fan blir kontroversiell nu. Ja, men ring mig då inte om 3 månader och gör dem i alla fall. Okay? Så att detachment mode funkar inte på personer som mig, men detachment mode kan funka på de som tror på allvar att om de inte längre har mig att göra måste jag anpassa mig efter flocken. Vilket är ett svenskt beteende. Och detachment mode har applicerats från både alliansen och Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna alldeles för länge. Vilket bara gjort att Sverigedemokraterna har vuxit. Och det betyder att de landar en bra bit över 15% i det valet. Och vi får helt enkelt inte någon funktionsduglig regering i Sverige som får stöd för sin budget om inte Sverigedemokraterna är med på noterna. Och den förhandlingen måste tas efter valet. Det går inte att komma förbi den. Jag tror Kristersson är beredd att ta den förhandlingen nu. Det var inte annars i Bata det han, därför fick han bli partiledare och hon fick gå. Ytterst sett är det handlar om. För att kunna få en slagkraftig regering som styr landet. Och jag tror att det är Moderaternas val att vinna. Schablar de bort det, då har de verkligen misslyckats.
Now it's time for Tre Sister Fragor.
Superbra. Då hoppar vi in till den sista frågan. Då är ett tips till en 20, 30 och 40-åring. Vi börjar med en 20-åring. Om du, Alexander Bard, får ge ett tips till en 20-åring, vad hade du då gett för tips till den?
Fokusera inte på vad de andra gör omkring det. Fokusera på vad som är bristvaran. Vad är det de andra inte gör? Och de andra Superbra inte tips. Gör omkring det, att de inte skaffar sig djup. Hon hoppar omkring, surfar, dunsar lite hit och dit, känner sig fram, garderar upp sig, vill inte binda sig till någonting överhuvudtaget. Gör precis tvärtom. Skaffar ett riktigt jävla djup. Läs böcker. Eller lyssna på dem, inte annat. Det vill säga, skaffa ett rejält djup. Det läcker inte man bara surfar på Wikipedia och ha koll på vad någonting är för någonting. Du måste gå till djupet och förstå det djupare och kunna problematisera sakerna. Om du ägnar att skaffa dig djup, då blir du också förmögen att bli generalist och inte specialist. Vi utbildar alla människor i vårt samhälle till specialister. Vi gör dem bra på en enda sak och det ska de försöka göra karriär på. Och det ska de vara stolta över och bra på. Men om du är generalist istället och förstår många olika saker, förstår olika discipliner relaterar till varandra, då kommer du kunna sitta om på dataflödena som vi skapar idag och kunna förstå vad man ska mjölka för värde i dataflöda, och där kommer jobbtillväxten ligga. Det betyder att om du är 20 år idag så ger det en rekommendation, att pluggar du, sätt dig någonstans mellan konst och teknologi. Alla som är någonstans mellan konstfack och KTH är rätt ute. För mellan konsten och teknologin, mellan de två polerna, kommer de nya jobben att skapas. Där kommer karriären att byggas. Kulturingenjören i framtiden. Så det är råd jag ger till dig idag som är 20-årsåldern och ska bestämma om du ska plugga och sånt där. Så att res mycket, och när du pluggar, plugga någonstans mellan konst, teknologi och koncentrera på djup. Då har du fått hela paketet.
Riktigt jävla bra käften tips.
Ja, ditt mentorskap handlar om det idag, att styra in unga människor åt det hållet. För där ligger värdet.
Verkligen. Om vi ger tips till en 30-åring.
30-åringen har förmodligen redan pluggat. Du sitter i den båt, du sitter i uttaget och du ska liksom ta de sista stora viktiga besluten i livet. Get your life in order. Det är nu du måste vara vuxen på alla sätt och på alla områden. Det är dags att skaffa sig en fast relation om du är rädd för att vara ensam. Det är dags att bygga en relation på realistiska villkor. Låt gärna din partner ligga med andra, men var öppen om det i sådana fall. Det är dags också att bestämma sig för 30-årsåldern. Ska du ha barn eller inte ha barn? Jag kan säga att det bästa med det beslutet, det enda beslut i livet där man blir lycklig var man än bestämmer sig. Men du måste bestämma dig. Därför att du kommer välja partner utifrån det. Och är du kille och inte har bestämt dig, kommer du hamna i famnen på en brud som har bestämt sig. Hon kommer göra sig gravid med dig. Du får ingenting att säga till om. Och du blir unga för att hon vill ha det. Och sen får du fan leva med det. Så ska du ha kontroll över situationen, måste du som man ha bestämt dig. Du måste kunna säga nej till en tjej som är kär i dig och som du är kär i. Och säga nej till henne om du inte vill ha barn och hon vill ha det. Och du måste kunna säga nej till om du vill ha barn och hon inte vill ha det. Du måste förstå att beslut om du ska barn eller inte i 30-årsåldern är det viktigaste beslutet du tar för de kommande 20 åren av ditt liv. Och i det ögonblicket du skaffar barnen kan du bara umgås med andra personer som har barn. Singlarna kommer aldrig vilja veta av det. Om de tycker att du är asjobbig, tråkig, får rynka för fort, går upp i vikt och blir ful, bara gaggar om blöjor, har en unge som avbryter hela tiden, de kommer absolut inte vilja hänga med dig. Singlar hatar barnföräldrar.
Det är halleluja. Bara så. Ja, alltså. Halleluja.
Så vet det. Så om du skaffar barnen, det är dags ett par med dagarna nu. Det ska dags att skaffa dig polare som också har barn och umgås med andra människor som har barn. Ni kommer gilla varandra. Ni kommer åka på samma resorter, köpa samma paketresor, för ni
åka
orkar
till
inte
bli något annat längre. Mallorca,
ni kommer till och med köpa blöjorna i stora paket tillsammans till ditt villaområde. Men det här avgör allting. För mellan 30 och 50 är du förälder eller inte förälder. Och det avgör allt vad du gör sen. Så det är rådet till 30-åringen.
Mm. Och till en 40-åring då.
40-åringen ger råd till så här, jag är 57 så jag har varit där själv. Det är sista chansen livet ändrar dig. Det är sista chansen livet att plugga någonting helt nytt, om du ska göra det. Det är sista chansen att skilja dig och gifta om dig, om du inte är nöjd. För du kommer inte orka skilja längre på passerat 50. Du kommer köpa läget. Efter 50 orkar du inte ändra längre och du har ingen anledning att göra det. Det finns inget mer kvar att upptäcka. 40 är sista chansen att ändra riktning. Det är sista chansen att få barn om du ska ha barn. Absolut sista chansen ligger i 40. Så att... om du har slagit in på fel riktning, har du en sista chans att ändra riktning vid 40. Att upptäcka något nytt eller odla en ny sida hos dig själv. Ska du skriva böcker, inte skriva böcker, måste du publicera vid 40, annars kommer boken aldrig bli av. Har du inte gjort musik, måste du skriva en låt för 40, annars kommer musiken aldrig bli av. Har du inte rest ett visst ställe, måste du resa dit i 40, annars kommer du aldrig resa dit. Men var beredd på en sak. Efter 40 år slår alla bromsarna på i livet. Och tyvärr är det så att du kommer förmodligen bli en tråkig person som tycker det är bättre för efter det. Det är väldigt sannolikt efter 40 att det blir så.
Nej, fy fan. Härligt att höra dig, Alexander Bard. Vilken jäkla bra intervju, måste jag säga. Jag är superglad verkligen att du var med. Och det har kommit så otroligt mycket vettigt ur här, tycker jag.
Tack så hemskt mycket för att du hade mig här.
Jättebra saker och superintressant. Jag kommer att lyssna på det här själv flera gånger. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då?
Man kan alltid följa mig. Du kan följa mig på Twitter och du kan följa mig på Facebook. Men alla Facebook kan inte alla tillbaka. Jag har tyvärr slår i taket på 5000 hela tiden. Men det är okej, man kan följa mig också. Vill man ha kontakt med mig för att man konkret har någonting ett samarbete man är intresserad av. Alltså, vill du bara skriva ett brev till mig för att du inte haft en pappa och visa upp det för att få en teckning av, det är ingen idé. För att de breven får jag hundratals hela tiden. Så att det är liksom ingen idé. Sorry, det saknas papper i Sverige, det saknas män som tittar på det och ger dig guldstjärna och sånt där. Men det är inte mitt jobb, jag kan inte göra det. Utan om du genuint pratar om ett samarbetande slag som skulle kunna vara intressant för mig, så kan du dra det. Du kan dra till min agent, det är oftast det bästa att gå via andra. Speakersnet.se kan man till exempel kolla på nätet, www.speakersnet.se. Okej, dit kan man gå och komma konkreta förslag på eventuella samarbeten, för det är min talaragentur och min konsultagentur, så konsultjobben och talaruppdrag går via dem.
Och om man liksom vill hänga med dig eller komma i kontakt med dig, vill leva som du gör eller hänga på de här svamplägrena som du är på.
Det bästa är att gå till Syntisnoden i Stockholm. Jag är där till och från med de projekten jag engagerar dig. Det är min kyrka dit jag går. Liksom, på
Syntisnoden.
Syntisnoden. Syntisnoden ligger i Sickla. Och den skapades ett par år sedan. Tack vare Atom Ljungberg och ett rivningskontrakt så fick vi en lokal som vi skapade. Och det är en jättespännande miljö. Det är Burning Man. Kulturen i grund och botten, eller The Borderlands som det heter i Norden. Det är den typen av kultur, det är kollaborativ, participatorisk kultur. Alla bidrar, deltar i allting, alla medskapar, ingen tjänar pengar på någon annan. Och det är idén, det är ungefär som kyrkor har funkat hela tiden. Så det är liksom, man kallar en kyrka för ateister. Det är ett ställe jag går till med själ och hjärta. Jag går dit som privatperson, jag är bara mig själv när jag går dit bland alla andra. Men jag trivs att vara där, och det är inte så mycket att träffa mig, men... Om du är intresserad av min livsstil eller tror att jag skulle vara någon slags role model för dig eller en bra person att bolla saker mot, vilket jag gladligen skulle vara om jag hade tid, så ska jag säga, gå till Syntisnoden. Då kommer de inte annat träffa andra människor där som delar Alexander Bards värderingar och lever ut dem fullt ut. Ofta bättre än jag själv. Så att det är ett bra ställe att gå till i sådana fall och delta i de aktiviteterna. The Syntheist Node på Facebook. The Syntheist Node, eller också Syntisnoden kan du googla, så hittar du lokalen. Och där pågår aktiviteter jämt. Det är ett bra ställe. Annars sitter de förmodligen på något stort börn någonstans ute i världen och öken, jag springer omkring naken och hittar på dumma saker. Det är sånt jag gör på min fritid när jag inte skriver böcker.
Fantastiskt. Men du, en jättestor ära att ha dig med. Stort, stort tack.
Stort tack själv. Lycka till framgångspodden. Se fram emot kommande webcast också. Samma. Du flyttar snart i rutan.
Så verkligen, ja, verkligen.
Du börjat göra de här små grejerna, små filmer och alltihopa. Men egentligen ska du göra allting fullt ut och bli Dave Rubin Report och bara tv-sända de här sakerna. Jag tror det är dags att göra det snart. Men under tiden du gör en lysande podcast. Det är jättekul att vara här. Tack så mycket för att du har med.
Fram Gangs Body with Alexander Prolaros.
Välkommen till framgångstipsen med Apler och Palos.
Yo!
Yo!
Här är vi
och framgångar. Äpplet är här med Pärlan. Har du någon gång kallats Äpplet?
Absolut. Och jag undrar om inte som barn, men i vuxen ålder.
Det borde du kallas mer.
I och med att jag äter äpplen jämt.
I och med att du heter Apler och det känns
och
som att Apler...
Äpplen. Och har bott i Aplared.
Ja, det är ju fantastiskt.
Det är för mycket äpplen här.
Äpplet är ett internationellt namn.
För en... Ja, alltså det är jag och New York. Vi delar på det. Och så någon liten datortillverkare någonstans.
Verkligen.
iPhones och så.
Och Alexander Bard, satan, han är grym. Har du träffat honom någon gång?
Ja, det har jag. Alltså jag är en stor beundrare av honom. Jag tycker han är helt grym. Jag blir alldeles sådär, man ska inte säga småförälskad, men man kan bli förälskad i en person sådär, om du förstår. Alltså hans personlighet, jag kan bara sitta och gapa och lyssna på honom. Jag är inte ens avbryter honom, jag är på sin nöjd, kommer med små korta inpass. Och det är olikt mig.
Och om Lena inte avbryter någon, då tycker hon om den personen.
Nej, men du är hon fascinerad. Jag tycker jättemycket om dig, fast jag kanske avbryter dig. Men Alexander Bard, alltså.
Han är grym.
Han är grym.
Han är så jäkla smart. Och det jag tycker är häftigt är att han är... Han har ju flyttar den här boxen så himla långt bort. Med att han har ju öppna relationer. Alltså han skulle ju kunna ligga och slagga med 3 män ena dagen och kvällen efter 4 kvinnor och 200 tänkte jag säga. Men han är så otroligt öppen. Han kan ju dansa i öknen naken.
Jag tror inte han har någon box. Alltså vi andra har ju små boxar. Han är möjligen vågar röra sig i kanten. Men jag tror inte han har någon box. Jag tror han är gränslös, den mannen.
Ja.
Faktiskt.
Visste du att han var prostituerad förut? Han har jobbat som det.
Ja. Är det sant?
Ja. Och han gjorde det av anledningen att han tyckte att det var nice att ha sex. Och få pengar för. Han var typ lyxprostituerad.
Under sig typ till män eller kvinnor?
Holland
eller
och London. Och...
Va? Är det sant?
Ja. Han var det under Och han berättade, han har ju rätt sjuka grejer. Alltså det, han fick typ instruktioner hur han skulle vara. Och sen fick han
av
komma,
vem? Utav...
Nej, av sina kunder.
Ja.
Så han kanske kom in typ på ett ställe med en blöja bara.
Okay.
Och då är det för att han var ju där för att tillfredsställa den andras vildaste fantasi. Mm. Så han kanske kom in utklädd i bara blöja och typ nappflaska i munnen. Och sen så kom de in och då tyckte han var fascinerande att han fick ju uppleva så mycket sjuka grejer. Att han kom in i folks vildaste, sjukaste fantasier.
Ja, alltså jag som har levt så länge har ju aldrig hört talas om det här med blöja och napp. Men ni, jag är inte lika gränslös som Alexander, den saken är fullt klar.
Nej, det var...
Men hur länge höll han på med det här? Var sin ungdom var det?
Jag vet inte, ja, men det måste ju varit för ett tag sedan. Men ja. Jag tror han höll på i några år. Han är med...
Han kan inte ha ett skägg då när han är en napp, det ser jättekonstigt.
Ja, eller? Jag vet inte. Ingen aning, men... Ja, men han har ju verkligen... Och sen så... Han utvecklas ju... Det känns ju som att han kan ju inte varit så här från början som han är nu. Att det där... Nej. Är att konstant utvecklas hela tiden. Våga pressa sina gränser, våga grejer så här.
Han är ju otroligt smart. Alltså intellektuellt är han ju något av det vassaste man kan tänka sig, vilket kanske inte alla tänker på eller vet. Men just därför att han tänder gränserna så enormt långt åt alla håll, så får han lite grann en stämpel på sig som inte alltid gör honom rättvisa.
Och sen är han ju född i Sverige också.
Sen är han född i Sverige, jantelandet, där man ska vara lite mellanmjölkslagom och inte ha blöja om man är vuxen.
Ja. Men vi tar exempelvis som man ska... Nu blev det ju här så sjukt tråkigt ämne när man går från det till den här frågan. Men man kanske kan vrida till det på något roligt sätt.
Oj.
Men om man går från hur han utvecklas med prostitution, hur han gör saker och allting. Hur har...
Ska du fråga mig? Nej, jag har inte varit prostituerad. Aldrig.
Inte än, man vet aldrig.
Inte för sent.
Har du fått något förslag någon gång? Har du fått förslag? Alltså
men,
pengar, att någon erbjuder pengar för...
Nej, men det vill inte jag... Nu tog du mig rätt upp. Alltså,
du har fått det. Vad är det för summor vi pratar om?
Alltså jag, det här är ju 100 år sedan och det var utomlands och jag avböjde. Jag sprang därifrån.
Men var det typ att du skulle få, som andra brukar göra, typ när vi var i Turkiet så var det någon som erbjöd så här 30 persiska mattor för min lilla syster och typ 4 kameler. Var det
jag
det,
tror
eller
inte
var
jag skulle
det?
Köpa mig. Jag tror det mer var en kort del av min... tid de ville köpa. Så det var inga...
Vilket land?
Ja, det var London faktiskt.
London? Okej, men då är det ju pund. Det är gånger 12. Ja, vi lämnar det till din framtida...
Nu blir jag lite rosa kände jag. Men
ja,
det var...
du blev tagen på knytet där.
Japp.
Men till ditt bolag du har byggt upp, Collector Bank.
Ja, nu...
Du och massa andra har ju byggt upp det.
Ja.
Där erbjuder ni inga pengar för sådana typer av tjänster, vet jag. Men om man ska utvecklas konstant hela tiden, hur har ni gjort från att vara noll till vad ni är idag, typ hur stora som helst? Hur behåller man den här företagskulturen och konstant utvecklas hela tiden?
Ja, det är en ganska spännande fråga tycker jag. För först var jag inte medveten om att företagskultur är någonting som är absolut nödvändigt för att skapa ett bra bolag. Nu är jag väldigt medveten om det. Och från början skapas ju företagskulturen av grundaren, ägaren som är där och sätter sina avtryck. Konsten är ju att fortsätta göra det även när man är 500 anställda och förmedlar det ut i varenda liten cell. Och på något märkligt sätt har vi lyckats med det. Och det är väl lite grann genom att ha en väldigt ärlig kultur. Man kan liksom inte skapa en kultur som inte är sann, för då blir det inte trovärdigt. Men om du... Det räcker inte att jag är kulturbärare, utan alla måste vara det. Och det är klart att då måste det finnas kriterier med det när man rekryterar folk. Då måste man urskilja vissa typer av personligheter som passar i ens bolag. Och det har vi lärt oss ganska bra. Ja, vi har gjort felrekryteringar och folk har slutat och sådär. Men kulturen är ju så tydlig när man kommer in hos oss. För det vet ju du själv, jag har ju varit där flera gånger. Alltså det finns en... positivt laddad energi. Folk är glada. Folk småspringer. Det är ju väldigt tydligt att man trivs på jobbet. Och det är ju otroligt mycket viktigare än många andra faktorer för att behålla folk. Vi gör ju mycket kul grejer tillsammans, men jag menar, dagligdags så jobbar man ju mest ändå. Och ändå så ser man faktiskt att alla ser ut och mår väldigt bra, har väldigt kul.
Jag läste en grej att de flesta tror ju att det är lönen. som man vill åt hela tiden. Alltså att det är det som gör att man mår bra.
Det är en hygienfaktor. Lön är en hygienfaktor. Det är klart man ska ha marknadsmässigt betalt för det jobb man gör. Men det gör ju inte att du går omkring och är glad 5 dagar i veckan och tycker yes, måndag morgon, nu ska jag springa till jobbet. Utan det är helt andra saker. Bland annat kulturen, att du trivs, att du har kul arbetskamrater, att du har utvecklande uppgifter, att du får lov att testa nya saker.
Det är det som är viktigast.
Ja.
Utvecklas hela tiden, konstant. Ja. Testa nya grejer, känna sig delaktig, känna sig meningsfull.
Ja.
Man påverkar.
Alla behöver känna sig, man vill vara behövd. Man måste känna att det kommer verkligen märkas om inte jag är här. Jag tror, det är ju någon sorts bekräftelsebehov såklart. Men det är ju så, man vill vara del av någonting meningsfullt. Man vill vara del av ett sammanhang. Man vill känna sig tillhörig.
Ja du Lena, jag kan säga att det här avsnittet var nog det sjukaste hittills. Men vi ska också överprestera på det. Men från att vi pratar om Alexander Bards prostitutionstid till dina erbjudanden du har fått i London till att hoppa in på...
Alltså nu är det singular, inte plural. Och jag avböjde, vill jag återigen påpeka. Jag blev jätterädd. Jag trodde när jag tänkte, nu blir jag nog överfallen. Men det blir jag inte.
Nej.
Till länge sedan, 100 år sedan.
Till att hoppa in i Collector Banks företagskultur. Det är en fin blandning. Så ja, nu beger vi oss.
Nu blir det varmt.
Nu blir det varmt. Tack allihopa.
Hej då.
Fram Gangs Body with Alexander Prelaros.